Då var det torsdag och dags för Avanza-podden igen. Och idag kör vi både inspelning och sändning, eller vad man ska säga. Vi släpper avsnittet samma dag. Så jag har lovat Niklas att inte hosta eller hålla på med några konstiga ljud här för att det ska bli så enkelt som möjligt att redigera. Och det lyckades jag ju sådär med, i och med min mobil plingar till det första den gör.
Jag tror man kunde fundera på de där konstiga ljuden, vad det kunde tänkas vara. Men det var, ni fick alltså ett exempel där, och det var inte staged, utan det kom ett litet inkommande med det.
Nej, det var faktiskt en omni-ekonomi push-notis. Stockholmsbörsen darrar på nollsträcket i öppningen. Autoliv drar uppåt på köpråd.
Just det, den ser jag här i luren. Och som bakgrund i min telefon har jag ju en bild från Nasdaq. Öppnar man telefonen, då har jag en bild på mina barn. Självfallet, jag är inte en sjuk människa. Men det är lite kul där med sån här dramaturgisk sötma när det darrar på manschetten. Och det finns ju lite sån här humor också när det kommer till bolag och rapportsäsonger. Det stinger Getinge och Volvo rullar och allt vad det kan tänkas vara. Ja. Vi får väl ha något avsnitt med lite sån där humor sen.
Du gillar ju Göteborgs vitsar också. Men det här avsnittet tänkte vi ägna oss åt att prata lite vad man ska tänka på här inför årsskiftet, som ju närmar sig med stormsteg. Så vi har tagit fram lite punkter som kan vara bra att hålla koll på. Men innan vi gör det så har vi ett väldigt viktigt medskick i det här avsnittet också.
Ja, men det har vi. Jag ska bara säga att det är strålande rapport från Elekta också. Det var... men det har vi ju. Vi har ju en sparbössa. Berätta, Johanna.
Ja, men Musikhjälpen är ju igång, för jag vet inte vilket år i ordningen det är, men det har i alla fall pågått väldigt, väldigt länge. Och det är alltså den här veckan när tre programledare sätts i en bur någonstans i Sverige på ett torg. Nu är de i Västerås och så är det ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen. Och sen ägnar de en vecka åt att belysa en lite undangömd eller undanskymd humanitär katastrof i världen, med uppmaningen då att man ska skänka pengar. Och i år är det det man belyser i år är sexuellt våld i krig och konflikter. Så temat är sex är inte ett vapen. Och det här är ju ett superviktigt tema. Det är ju vidrigt finns sån omfattande liksom sexuell våldföring, och man läser vissa historier så blir man ju helt mörkrädd. Så det här är ju såklart någonting som vi och men alla tycker är en väldigt viktig fråga. Och därför tänkte vi, hur kan Avanza-podden och våra fantastiska lyssnare vara med och bidra och samla in pengar till det här? Jo, men vi startar en sparbössa, en insamlingsbössa helt enkelt, som heter Avanza-podden för Musikhjälpen. Och där kan man skänka pengar. Och man kan, om man skänker minst 50 kronor, så kan man också vara med i en utlottning, eller en tävling ska jag säga, där vi då tävlar ut fem stycken, eller en middag med mig och Niklas, för fem personer plus en vän.
Det var antiklimax.
Ja, är det ett pris eller inte? Jag vet inte.
Nej, men man kunde ha det där tävlingsmomentet, så vi tycker ändå att det är lite roligt. Vi tycker ju om, det ska man väl också säga, en gång i tiden så fick vi någon som var lite arg när vi pratade om att det var dyrt där med din havregrynsgröt på stan på morgnarna. Och just det här med att du inte får hosta, tänk om någon nu funderar på det där. Du har ju varit sjuk ända sedan USA-resan, och nu har jag ju också blivit sjuk. Så nu är vi två sjuklän som sitter här nere, och vi har en otroligt stressad dag. Så att vi ska klippa den här podden och skicka ut den i eten på bara några minuter. Det brukar ta en timme eller sådär. Så det är därför det inte får hostas någonting. Men om det här är ett pris eller inte, det får du själv avgöra. Men vi tycker väl att det är lite roligt, för det fanns ett sånt inbyggt moment så att säga i Radiohjälpens sparbössa. Alla kan ju starta en sparbössa, och vi gjorde ju det då. Och är det minst 50 spänn, ja, men då är man med och lottas ut här då. Och vinner man då det där inom citationstecken, då får man ju ta med sig en vän också.
Ja.
Så vi blir väl åtminstone 12 personer kan man ju säga.
Mm. Så råddar vi en middag och så pratar vi så mycket börs tills man kan få skavsår i öronen helt enkelt. Och ni får ta med alla era frågor. Alltså vi är väldigt öppna. Det är ni som sätter agendan helt enkelt.
Men det är inte barkbröd, utan det är någonting liksom...
Ja, men det är något smarrigt.
Ja.
Det är något smarrigt. Vi har inte bestämt vad ännu, men det blir något. Och det här blir en middag då som äger rum i vår. Men alldeles oavsett, man behöver, om man tycker att det låter fruktansvärt att äta middag med oss, så behöver man inte heller vara med i den här tävlingen, utan man kan skänka pengar till bössan utan att riskera att behöva äta middag med oss. Om man bara känner att jag vill vara med och skänka pengar till den här viktiga, viktiga, viktiga frågan. Och alla pengar går ju oavkortat till Radiohjälpen. Så att in och skänk. Jag vill ändå ge den uppmaningen. Jag satt och räknade på. Tänk om alla 40 000 som lyssnar på oss under en vecka skänker 50 kronor var.
Det blir bra hjälp till bra välgörande ändamål. Så att det blir ju så här. Vi kommer ju tycka att det är kul att sitta och titta på börsen på dagarna och liksom hur den förändras och sådär. Nu kommer vi sitta och titta på hur det här förändras också. För man kan ju se då totalt insamlat kapital. Så att det är väl bra att den slutar på söndag så att man inte blir tokig.
Söndag den 15 klockan 9 på kvällen så stänger bössan. Så du har fram till dess på dig att vara med och bidra.
Och någonting annat som stänger ganska snart, det är ju det här börsåret. Tiden går fort och det är inte bara en klyscha. Det är sant, ju äldre du blir desto fortare går tiden. Desto mer av din vardag blir repetitiv. Alltså blir det liksom samma same procedures every day. För det är ju så när man är ute och reser och man gör en massa excursions eller vad det kan tänkas vara. Man upplever från tidig morgon till sen kväll och så kommer man hem även om man bara är borta en vecka. Att jädrans, är det bara en vecka sedan jag vattnade den här blomman? Den ser ju ut att må bra fortfarande. Är det bara en vecka sedan jag var hemma? För att när det blir så mycket intryck, så tätt packat, ja, men som vår investerarresa, då tycker man att man har varit borta så mycket längre. Men tiden går fort och i det här avsnittet så vill vi väl försöka ge goda tips och råd på vägen innan vi stänger året för vad man kanske ska tänka på i plånboksfrågor. Det här är ju din hemarena. Jag ser att du har också matat in lite bra
lite
input.
Stoff,
lite stoff. Lite vad har stoff vi att bjuda på?
Men vad är det då man ska tänka på att inte, eller tänka på att inte missa? Vad är det man ska göra innan årsskiftet? Jo, men en är ju ganska given och det handlar ju om det här med att kvitta aktier och fonder. Har du gjort en försäljning av en aktie eller en fond på vanlig depå som har gått med vinst? Eller har du gjort en försäljning med plus som du har gått förlust på eller en försäljning som du har gått vinst på? Då ska du försöka titta på om du har något värdepapper som också ligger på vanlig depå med traditionell beskattning som du har gjort det motsatta på. Alltså har du sålt något med förlust, har du något med vinst att sälja då, så kan du liksom kvitta de här två mot varandra så får du ner skatten. Det här var ju, skulle jag säga, för 10 år sedan en mycket större fråga än vad det är idag. För nu har ju de allra flesta sina värdepapper på ISK eller kapitalförsäkring. Men förut när det bara fanns depå eller när kapitalförsäkring inte var riktigt lika vanligt, då var ju det här liksom en brännande fråga. Men man kan ju, det är fortfarande väldigt mycket pengar och mycket värdepapper som ligger på vanlig depå. Och då lönar det sig helt enkelt att kvitta de här mot varandra. Och har du då gjort en förlust under året och så har du något värdepapper du ligger vinst på som du nu säljer för att få ner skatten. Om du känner att nej, men jag vill ju faktiskt äga det här, den här aktien långsiktigt. Men då kan ju du köpa tillbaka den efter årsskiftet. Visst, kan ju bli en liten kursrisk beroende på när man gör den här försäljningen. Men det är i alla fall någonting som man bör överväga. För de här försäljningarna måste ju ske under samma år helt enkelt.
Ja, och jag menar, har du en förlust på 10 000 kronor och en vinst på 12 000 kronor. Ja, då säljer förlusten på 10 000 så säljer du motsvarande 10 000 i vinst på din position som är värd 12 000, så du säljer inte alla aktier. Nej. Utan sälj motsvarande 10 000 i vinst då. Och sen så fort du har sålt, alltså sekunden senare, kan du köpa tillbaka. Då har du fortfarande, liksom, då har du fortfarande gjort försäljningen. För att det är väldigt onödigt att betala skatt i onödan. Nu vänder vi på om du har en förlust eller vinst. Det är ju vinsten du säljer, det är ju den som initierar liksom, så att säga.
Ja, precis. Men om du då vet att du har sålt något med förlust så kan du ju passa på att sälja något med vinst nu också och sen köpa tillbaka det.
Exakt.
Och du behöver, som sagt, jag vet inte vad jag fick för blackout. Du behöver såklart inte vänta till efter årsskiftet. Bra att du räddade mig där.
Du kan om du vill.
Ja, men det låter ju onödigt. Men det man ska komma ihåg är att man får inte göra affärer med sig själv. Så du får inte köpa tillbaka den. Du får inte sälja på depån och köpa tillbaka den på ISK liksom, rakt av. I så fall får du kontakta din bank, alltså flytta in värdepappret. Det kan du ju göra hos vissa banker med ett knapptryck och ibland måste du kontakta banken.
Nej, gör inte det. Du kan lyssna på avsnittet som vi har spelat in här med Finansinspektionen, så kan du få en känsla för vad de tycker om man gör affärer med sig själv. Det är inte speciellt bra. Sen har vi historiskt, alltså innan investeringssparkontot och kapitalförsäkringen kom. Investeringssparkontot 2012, kapitalförsäkringen 2006. Så det är klart att då var det ju kanske den här effekten i slutet på året att man såg väldigt många av både förlorarna men även vinnarna fick lite säljflöden. Och det där kan jag tänka mig även är bestående än idag när det kommer till fonder. Därför att fonderna släpper ut halvårsredogörelser och helårsrapporter. Alltså inte årsredovisningar som börsbolagen, men helårsrapporter så att säga. Och det blir ju lite window dressing. Alltså du vill ju inte sitta med de här plumparna i protokollet och de här riktiga jätteförlorarna. Och det kan ju vara trevligt att sitta med någon vinnare bland innehaverna, även om du bara haft den i några dagar. Så en viss grad av window dressing inför årsskiftet bland fonderna, det ser vi nog fortsatt också skulle jag säga. Vad tror du?
Ja, kanske.
Sen är inte det, det är inte någonting actionable.
Det är inget jag har tänkt på sådär, men visst.
Det är ingenting våra lyssnare ska ta action på något sätt. Nej. Utan det är ju snarare liksom att försöka kvitta vinster och förluster.
Du ville ge ett slag mot fonder helt enkelt.
Där har vi det. Nej, men det är en lite sån där intressant anomali lite grann. Varför man ser, för det här, vi ska inte fastna i det här, men man ser ju vissa konstiga rörelser i aktier också på såna här dagar när man balanserar om index. Att aktierna kan dra jättemycket eller falla jättemycket just när det är så tekniska.
Ja, men då, precis. Det kan ju vara att en aktie kommer in i ett index och därmed måste vissa förvaltare köpa och sådär. Kvitta aktier och fonder, och ni får ursäkta min väldigt struliga förklaring där. Niklas kom och gjorde det kort och koncist på två meningar.
Ja, vi är sjuka bara två, så ni får ha lite översände. Vi är inte vid våra sinnesfulla bruk, då kanske man inte vågar fortsätta lyssna på
avsnittet. Precis, men vi har ju fått ut det viktigaste med Avanza-podden Bössan för musikhjälpen. Okej, nästa sak då som man ska tänka på. Ja, inte alla, men om du är egenföretagare eller inte har tjänstepension via ditt jobb, då har du fortfarande rätt att göra avdrag för privat pensionsförsäkring. Det vill säga du kan stoppa in pengar i en privat personförsäkring eller i IPS och få skatteavdrag på det. Du behöver inte skatta för den inkomsten så att säga. Men det här måste du då göra innan årsskiftet. Och här ska du inte vänta till liksom 28 december. För att du måste ofta göra insättningen några dagar innan för att ditt pensionsbolag ska kunna garantera att den bokförs i tid på rätt sida årsskiftet helt enkelt. Men det här gäller som sagt inte alla. Men om du är egenföretagare eller inte har tjänstepension så bör du... Titta på det.
Ja, helt enkelt. Och har du inte är du egenföretagare och inte har tjänstepension så bör du definitivt fundera över det. Även om du är vanlig anställd, för det ingår inte tjänstepension i alla anställningar. Vissa får ju mer betalt men får då finansiera sin egen semester och sin egen tjänstepension. Det är exempelvis mäklare, brukar man kunna se det upplägget. Så oerhört viktigt att slå det här slaget, att glöm inte bort tjänstepensionen. Skjut inte framför och tänk att jag tar det här nästa år eller om några år. Det är för tiden är ju din bästa vän.
Ja, och du har ju också, du får ju sätta av en summa som motsvarar 35% av lönen före skatt eller överskottet då om du är egenföretagare. Så att det är inte så att det är obegränsat. Du kan ju inte maxa på att göra en jätteavsättning, sätta in liksom hela lönen före skatt nästa år. Det så funkar det inte, utan det måste ju balanseras lite.
Och där kommer jag bara på nu när du säger sådär, just löneväxling också. Samma sak där. Ja, är det så att du har en löneväxling och vill göra någon extra växling innan årsskiftet, samma resonemang där. Mm. Gör det några dagar innan så det är gjort.
Ja, kanske ännu mer, för då bör du ju kontakta HR säkert och liksom, då skulle jag nog säga att efter att du har lyssnat på det här avsnittet så börjar du rodda i den frågan om du vill göra en extra avsättning för att få ner marginalskatten i år.
Klokt.
Sen så har jag skrivit upp här fördela ränteavdragen mellan er. Och det är om ni är två stycken som står på ett lån, om ni har ett gemensamt lån, då fördelar ju banken automatiskt att du och den andra som står på lånet, att ni betalar hälften av räntekostnaden var. Hälften helt enkelt. Och så rapporterar de in det till Skatteverket och så får ni halva ränteavdraget var sen. vid deklarationen nästa år. Men om det är så att det är en person av er, det kan ju till exempel vara om en förälder står medlåntagare på barnets lån. Så här kommer jag att det var för mig, för jag hade min första lägenhet så var min pappa medlåntagare. Men det var ju bara jag som betalade räntan. Han var ju bara med där för att liksom få kreditkalkylen att gå ihop, och han var ju lika betalningsskyldig. Om jag hade skitit i att betala hade ju banken gått på honom.
Så det du egentligen vill säga är att pappa glöm att du ska få en del av ränteavdraget.
Nej, men det här är flera år sedan. Men då var ju grejen att glöm att du ska få ränteavdraget, för det är jag som har betalat det här lånet. Och då ska man rapportera det till banken. Säger man det, att det är jag som betalar all ränta. Och då rapporterar de in det till Skatteverket, och då kommer det förtryckt på deklarationen nästa år landa rätt. Annars får man sitta och dribbla med det där själv, att den ena personen tar bort att man har betalat en viss ränta och så får man lägga på räntekostnad själv på sig själv och sådär. Och det kan man ju göra, men det är ju krångligare. Det är bättre att det bara kommer rätt på deklarationen från början. Så det är ju någonting som man också ska rapportera innan årsskiftet.
Ja, för det där är ju bra. För det som du säger, visst, gillar man det här med fysiska deklarationer, då stryker man bara över och skriver liksom hela ränteavdraget på sig själv och noll på pappa då. Eller ändrar liksom internettjänsten. Men det är så att man tradar ju inte bostäder.
Nej.
Så att ofta så bor man ju kanske ganska länge, så vet man med sig att det är det upplägget, ja, men då är det lika bra att ändra det på en gång, så slipper man bry sig om det där framåt.
Ja, om inte annat så får du ju ofta dina pengar snabbare om du inte gör några ändringar i din deklaration. För ska du vänta till deklarationen så innebär det att du gör någon ändring, och då brukar det ta någon månad längre innan du får eventuell skatteåterbäring.
Det är en god poäng. Man vill ju ha det så snabbt som möjligt. Pengar har ju tidsvärde.
Pengar har ett tidsvärde. Om inte annat brukar de ju ha ett semestervärde, i och med att man brukar få det innan midsommar. Nej, det kanske man alltid får nu. Eller ja, det får man typ alltid. Ja, men sista då, det är betala RUT och ROT. Och det är ju så att har du nyttjat RUT eller ROT-tjänster i år, eller framförallt nu kanske sista månaden, se till att betala fakturan för det i god tid innan årsskiftet, så landar de här avdragen på liksom 2019 års pott. För att om du har, säg, haft en målare hemma som har målat om, och så skickar de fakturan nu och så betalar du den i januari, då kommer avdraget hamna på 2020 års pott. Och sen kanske du ska göra någon jättestor renovering så att du slår i taket på RUT-avdraget 2020, så att du inte får nytt, eller liksom, du får göra visst jobb utan att nyttja ROT-avdraget. Det vore ju tråkigt. Så att det är bättre att, då har du utrymme på det här årets avdrag, så se till att betala fakturan i tid så att det bokförs på 2019. Och det här kan man också göra i förtid om man betalar på förhand. Men då är kravet som så att då måste arbetet utföras senast i januari 2020. Så om betalar man fakturan nu och får avdraget på 2019 års pott, så måste det här arbetet utföras i januari 2020.
Ja, men det är bra input. Jag tänker också, för Avanza, vi skriver ju ett blogginlägg på blogg.avanza.se varje år med viktiga tips och datum inför årsskiftet. Och lite grann om de här datumen handlar väl också om liksom våra öppettider och vilken tid vi behöver på oss för att göra vissa grejer. Du sa det här med att vara ute i god tid liksom med avsättning och sådär, så att vi kan säkerställa liksom att vi får in de här pengarna och att det bokförs på rätt sida om årsskiftet och allt vad det är med avdragsrätt och sådär. Så där står mycket av de här datumerna som man behöver känna till Avanza specifikt. Men sen tänker jag i de här olika sparformerna, kapitalförsäkring, investeringssparkonto och depå. Om vi bara belyser dem lite grann, så att man, om man vet att man har ändra av de här, det är väl på depån då som är kanske det viktigaste, det vi sa med kvitta vinster och förluster innan årsskiftet, och ISK och KF, där är det väl inte så mycket att tänka på innan årsskiftet?
Nej.
Alltså, du tar upp hälften av insättningen till skatteunderlaget, till schablonintäkten på en KF, men nu är det bara några dagar in i januari, så det är väl också en marginell effekt. Det är väl egentligen bara på depån det finns lite grann att tänka på.
Ja, det skulle jag säga. Det är klart man kan hålla på och försöka dribbla och trixa och fundera på när man ska göra insättning till ISK eller KF, men nej, det är verkligen överkurs och högst marginell, ytterst marginell effekt. Så att det är bara om du har värdepapper på vanlig depå och du har vinster och förluster som du kan kvitta, som du har något att fundera på. Men något annat som jag bara tänkte på till nästa år, som jag har fått väldigt mycket frågor om från journalister den här veckan, det har att göra med räntorna. Det är ju som så att Riksbanken ska lämna räntebesked nästa vecka. Och vi har ju minusränta, minus 0,25 i Sverige idag. Alla tror att Riksbanken kommer höja upp det här till noll nästa vecka. Inflationssiffran som kom in den här veckan, som visar att vi i november hade en inflation på 1,7% i årstakt. Den var precis i linje med Riksbankens prognos, och jag vill säga att inflationssiffran cementerade väl nästan att den här räntehöjningen kommer att bli av. Och vad innebär det då? Jo, det innebär ju att reporäntan går upp till noll. Det är en höjning, men en nollränta är fortfarande en väldigt liksom expansiv penningpolitik. Det är fortfarande en låg ränta. Och hur påverkar det här bolånen, är det säkert många som funderar på, den här höjningen. Ja, men då är det ju som så att jag tvivlar inte på att banker och bolåneaktörer säkerligen kommer försöka höja räntan lite. Och man kommer komma med argumentet att Riksbanken har höjt räntan, och då passar de också på att höja räntan. Men köp inte det här rakt av. För att det är ju faktiskt så att minusräntan, den har ju inneburit en kostnad för banker. Det har varit liksom en ganska, ja, det har påverkat bankernas resultat negativt, allt annat lika. Och den här kostnaden som minusräntan har inneburit, den har man ju inte tagit ut. Man har ju inte tagit minusränta på sparkonton för vanligt folk, för privatpersoner, utan istället har man låtit bolånetagarna betala för det här kalaset, eller minusräntekostnaden, genom att man har liksom höjda marginaler, ganska höga marginaler på bolån. Och det kan vara värt att komma ihåg när bankmannen kommer med argumentet, ja, men vi måste höja räntan för att Riksbanken har höjt räntan. Ska man komma ihåg att egentligen så är det bra för bankerna att Riksbanken har höjt räntan. För det innebär att de slipper det här minusränteterritoriet som bara har kostat dem pengar. Så att de borde vara glada för det här och inte ta ut det genom höjda räntor på bolånetagarna, tycker jag. Och sen så är det ju faktiskt så att det har kommit fler och fler aktörer på bolånemarknaden. Konkurrensen har ökat. Så utnyttja det. Kolla upp snitträntorna. Snitträntorna är alltså vad olika banker ger för ränta genomsnitt på sina bolån. Och det måste presenteras en gång i månaden. Och jag tror att i november var omkring 1,44%. Men det skiljer sig jättemycket mellan olika aktörer. Så kolla upp det här, jämför med vad du har för ränta och se om du kan få bättre än någon annanstans. Och ibland räcker det då med att bara kontakta sin nuvarande bank och säga att hörru, här kan jag få den här räntan. Vad kan ni ge mig?
Ja, det där är ju goda tips på vägen, och det kan man ju också säga att det är ju lite grann av en räntegryta, alltså när man ser hur bankernas upplåning sker. Man kan väl ta en del av inlåningen som finns på banken, och en del finansierar man på obligationsmarknaden med säkerställda bostadsobligationer. Alltså man lånar upp pengar på obligationsmarknaden med säkerheter för panterna då, alltså fastigheter och lägenheter och sådär. Och tre månaders räntorna, det är ju det vi i dagligt tal kallar för rörlig, men den räntesätts ju en gång i kvartalet. Och där är det ofta underliggande upplåning på 2 år numera. Det var inte innan finanskrisen. När vi pratar med fastighetsbolag, då frågar man ofta, vad har ni för kapitalbindning och vad har ni för räntebindning? Alltså hur många år har ni lånat upp kapitalet på och hur många år har ni bundit räntan på? Pratar vi aldrig som privatpersoner. Vadå låna upp pengar på hur många år? Skulle banken säga att jag måste betala tillbaka mitt bolån om 2 år? Nej, nu skojar ni. Så är det ju i bolagsvärlden, men inte i privata världen.
Nej, men vanligtvis är det ju 50 år eller 30 år för privatpersoner.
Och då har man kanske flyttat.
Ja.
Så att poängen här är väl bara att även fast 3 månaders räntan förändras, så cementerar ju Riksbanken nu, som du var in på, att vi kommer ha ett lågränteklimat under en lång tid framöver. Så det betyder ju inte att 3 månaders pengarna där, som ofta har ett väldigt stort inslag av 2-års upplåning. Och sen så har vi ju liksom ännu längre upplåning på bundna räntor. De behöver ju inte röra sig upp nämnvärt för det.
Nej, det behöver de absolut inte. Men jag tvivlar inte på att flertalet aktörer kommer försöka.
Det gör inte jag heller. Och vi hade ju förra räntehöjningen, det var ju faktiskt ganska ett år sedan. Det var 20 december i fjol. Och då såg vi ju att i princip alla aktörer, nästintill, höjde med ungefär 25 punkter, 0,25 procentenheter, ganska omedelbart. Och men sen kröp man till korset.
Mm, sen har krypt ner igen. Så att, ja.
Vi håller tummarna för den här ökade konkurrensen helt enkelt. Ja. Som gör att vi kanske får stigande räntor, bättre för aktörer så som Avanza som vi jobbar för. I och med att vi har mycket inlåning och det har varit jobbigt för banken under lång tid med att blöda pengar för att det har kostat pengar att ha pengar på banken. Även om privatpersoner inte har fått betala det.
Och det är just därför det har kostat för bankerna. För de har fått betala minusränta men de har inte tagit ut minusränta mot sina privatkunder. Och man har istället tagit betalt via bolånen lite mer sådär diffust.
Så vi vill äta kakan och vi vill ha den kvar. Vi vill få stigande räntor som gynnar bankaktier. Och vi vill få fallande bolåneräntor som missgynnar bankerna men som gynnar våra plånböcker fortsatt.
Ja.
Och med de orden, bara påminna återigen då blogg.avanza.se om man vill in på det här blogginlägget för att se alla datum och tider och sådär. Våra kollegor på KS, alltså kundservice, de sitter ju hela vägen in i kaklet så att säga och hjälper er om det skulle vara några frågor, så det är bara att man slår oss en signal. Men det blogginlägget finns ju bara så man har koll på de viktiga datumen då helt enkelt.
In och kika där och glöm inte heller bort vår Avanza-podden Bössa för Musikhjälpen. Gör en god gärning här inför jul och skänk pengar för att minska eller för att stötta kampen mot sexuellt våld i krig. Och så får du välja själv om du tycker det verkar trevligt att vara med i utlottningen av en, eller i tävlingen av en middag med oss, eller om du helst vill slippa träffa oss i verkligheten.
Och sist men inte minst så kommer vi här mot slutet på året vara en Denalkas julledigheter. Så kommer vi också spela in ett avsnitt självfallet med statistik för hur Avanzianen har agerat under 2019. Så är det så att du är nyfiken på någon specifik statistik från Avanza, då går du in på Facebook och går med i Avanza-podden och skriver där vilken statistik du tycker är lite spännande, så tar vi med det till det avsnittet när vi går in på hur Avanzianen har agerat 2019. Stark börs. Tack för oss.
Hej hej.